Torsdagen den 19 maj var en epokgörande dag i Finlands rundradios utveckling. Då gick nämligen mikrofonen för första gången ner i havets djup med en ubåt. Reportage som nu ges ut har naturligtvis tagits upp på grammofonskivor. Men då inga ledningar givetvis kan dras från en ubåt i undervattensläge till land, måste hela den apparat med vilken grammofonintagningen försiggår bäras ombord och skivorna göras på ubåten. Möjligheten att göra skivorna tekniskt bra var alltså små. Medvetande att ubåtsbesöket i havets djup refererats på ort och ställe och att ingenting är studioarrangemang kompenserar kanske i alla fall det som brister i tekniskt avseende. En liten del av reportage har tidigare ingått i reportageserien Flottan kommer, men huvudmomentet, själva dykningen, upplever idag sin urpremiär.
Strax under kommandobryggan ligger tornet. Det är ubåtens hjärna. Lilla hjärnan skulle man ha lust att säga, för att det är inte större än ett badrum i en tölödublett. Men utrymme här är nog oändligt mycket bättre till varataget. På varje kvadratcentimeter ser man apparater, mätare, telefoner, rattar, spakar, handtag av alla dess slag. Men tornet är inte bara ubåtens hjärna utan också dess öra och dess öga. Och apropå öga så kommer jag att tänka på en sak, och det är att alla lekmän förbinder ett begrepp med begreppet ubåt, och det är periskop. Periskop är något som alla känner till. Men jag ser inte något periskop här.
Ja, periskoperna är här. Här har vi två periskop.
Aj,
ja,
så det här...
Och här är det akterligare.
Ja, så. Det periskoperna ser ut alltså när de inte är i bruk. Som tjocka stålmaster som går rakt genom tornet.
Ja, ja. Ska vi lyfta det här förligare?
Jo, det ska vara trevligt.
Keskos! Valmina nostavan kerran näkökohtiin. Nosta!
Nu borde periskopet stiga. Jo, det här surrande ljudet som vi hör. Det var periskopet som steg. Och nu ska vi kasta en blick i det. Får man titta?
Varsågod.
Ja, vi är långt ute till havs så att man ser ingenting annat än grått vatten så långt ögat når. Och också om man vrider periskopet runt hela horisonten, det går nämligen att vända så att man kan se åt vilket håll som helst, så upptäcker man ingenting, inte en tillstymmelse till land, ingen rök från någon mötande ångbåt, ingen segel, ingen fyr. Får man det att förstora det här så att man...
Ja, här är ett handtag med vilket man... Med vilken man får förstoringen på.
Ja, så. Det är ganska intressant att man kan... Är det en mycket stark förstoring?
Det är 6,5 gånger.
Aha. Och här ser jag djupmätare.
Ja.
Alltså här är en mätare som snurrar runt och man kan avläsa på hur många meters djup fartyget befinner sig. Och på varsin sida om det finns krängningsmätarna. I vänster är det en mätare som utvisar krängning i längdriktningen. Och till höger en som utvisar krängning av slagsida med andra ord. Det är lite sjögång nu så att man ser att den här vätskan i slagsidemätaren rör sig ganska mycket upp och ner. Ända till 5, från 0 till 5. Medan den här längdkrängningen är ganska stilla. Ja, så finns här naturligtvis ett antal... telefoner med vilka och talrör genom vilka befälhavaren står i kontakt med fartygets olika delar, maskintelegraf, torpedtelegraf och annat. Torpedtelegrafen finns det angivet olika order som befälhavaren ger när torpeden görs klar till avlossning. Ytterluckan fast, homio, skottberedskap, torpeden i röret, röret fylldes, ytterluckan fast och så är det klart för skott. Ja, om här inte finns någonting mer att se på så tror jag att vi gärna då kan bege oss in i ubåtens innandöd.
Ja, kanske vi går ner till centralen då.
Utmärkt. Förut från centralen ligger befälhavarens och fartygsbefälets hytt. Men den skiljs från centralen genom ett så kallat tryckfast skott. Det vill säga, hela ubåten är indelad i tre tryckfasta avdelningar som avskiljs från varandra genom tryckfasta väggar. Det är en cirkelrund lucka som finns i väggen. Och den här luckan stängs genom en tjock järnring som man får fast med ett mycket enkelt och snabbt handgrepp. Genom att trycka på en eller vrida på en spak. Här strax till vänster vid ingången till chefskapets hytt finns radiohytten.
Där har man på det här ljudet.
Här var Anna den enda länsstolen ombord.
Jaså, hur kommer det sig att just...
Nå, hit passar ingen annan stol. Det är så trångt. Man måste begagna en länsstol för den saken.
Jaså. Det var ju ganska originellt att det kan vara så trångt att bara en länsstol rättning. I chefskapets hytt finns det till vänster en koj för befälhavaren och till höger inför första officeren och ingenjören. För närvarande är det rundradions gramofoninspelningsapparat som nu förevigar vårt reportage som vilar tryggt och lugnt i ingenjörens koj. Och om vi går längre förut så kommer vi till ett litet mikroskopiskt kök där vi just håller på att dela ut mat åt manskapet. Det doftar alldeles härligt. Vad är det ni lagar här?
Jo, vi har potatis och köttfärs.
Potatis och köttfärs får jag smaka. Men ja, vi lämnar det till dess utsändningen är slut. Och längst förut finns manskapets kans. Här är 12 man som bor. Det vill säga, nej, 10 man var det.
10 man,
jo. 9 matroser och en värnpliktig kock. Kocken är förresten den enda värnpliktiga ombord. Resten är befäl eller värvat manskap. Här finns också alla de samma metarna som vi har sett i centralen och i torne.
Eula.
Djup rodermätare, torpedtelegraf, maskintelegraf och så vidare. Och sen en visare som utvisar ankarets ställning.
Ja visst. Ja.
Och allra längst förut finns slutligen de två torpedrörerna. Nu tror jag att vi gör ett hopp till den del av ubåten som ligger akterom centralen. Akterut från centralen ligger den så kallade minavdelningen, där det också bor 4 stycken däcksmästare. Säg mig, herr första officer, vad är nu av intresse här i minavdelningen? Det säger namnet tyder ju på att det är härifrån minorna läggs ut.
Ja, det stämmer det. Men här har vi nog många andra också viktiga apparater. Här har vi bland annat en telefon.
Jaha.
Och denna telefon är kombinerad med telefonbojen. Som vi kan släppa lös härifrån ubåten då vi är förolyckade till.
Jaha, om det händer en olycka och ubåten sjunker, då kan ni låta en telefonboj stiga upp till ytan.
Ja visst.
Är det hur på sätt tillgång?
Där har vi ett handtag och vi drar den bara ner, så då går bojen upp.
Jaha.
Där i bojen är det skrivet på finska, svenska och engelska en kort.
Ett kort meddelande
om hur dessa människor som hittar denna boj får en telefon fram från den.
Jaha. Alltså om ett handelsfartyg passerar bojen så ringer den på dagen.
Nej, den ringer
den, så.
Nej.
Men på natten lyser den.
På natten lyser den.
Där så de kan i alla fall där lätt upptäcka den. Då öppnar de den, läser texten och får fram en telefonapparat.
Ja, visst.
Och genom den kommer de i förbindelse med
den här bojen.
Telefonapparaten på ubåten som finns just här i min avdelning. Vad finns det för andra sådana räddningsanordningar här?
Dessutom har varje man en så kallad drägerapparat eller syreapparat. Mm-hmm.
Alltså det är ett slags dykadräkt.
Ja visst. Ja. Och med den kan man då andas i vatten.
Jaha. Men här är en sak nu som förtjänar omnämnas i samband med telefonbojen. Och det är att den här lampan som brinner på natten, man kan också morsera med den.
Ja visst.
Alltså
ja, visst.
Ge ljussignaler på morsespråk.
Det kan man.
Nå, finns det någon möjlighet att tillföra ubåten luft eller vatten om den är nödställd?
Jo, vi har möjlighet till det också.
Jaha.
Här har vi rör och dessa rör är förda upp till gångdäcket.
Mm-hmm.
Och dykan kommer ner med slangar, fastgör dessa slangar.
Ja.
Och då kan de från ubåtsmoderfartyget skicka hit frisk luft och till och med flytande föda.
Verkligen?
Ja.
Så mat, luft och föda. Så de kan hålla hela besättningen vid liv på alla sätt.
Ja.
Det är ju verkligen mycket storartade och omtänksamma räddningsåtgärder och säkert sådana som inte fanns i ubåtens barndom under världskriget.
Nej, nu är det efter världskriget uppkomna det här.
Vi passerar nu två avdelningar, en där maskinmästarna bor och en annan där de logerar maskinunderofficerare. Här i underdurken i maskinunderofficerarnas avdelning finns visst ubåtens ackumulatorer, stämmer det?
Ja.
Förklara för mig lite närmare.
Det är så att vi går under vattnet, så går vi med elektriska motorer.
Ja.
Och då, det behöver vi ganska mycket ström.
Ja, det är klart.
Och därför har vi också 124 stycken ackumulatorer,
ja,
vilka väger var och en 300 kilo.
124 stycken,
ja,
som väger 300 kilo per
styck? Ja, visst.
Herregud, det var ju fantastiskt.
Jo, det är det... inga ficklampsbatterier.
Nej, det här dånet som nu börjar att höras allt tydligare kommer från maskinrummet, alltså där dieselmaskinerna arbetar. Inne i dieselmaskinrummet är dånet så starkt att vi inte kan tala, och därför uppstår det en liten paus då vi rusar genom maskinrummet. Det kommer att höras bara ett mycket starkt dån. Jaha, nu kom vi lyckligt genom maskinrummet och är nu i båtens längst akterut belägna del. Här finns de elektriska motorer med vilka ubåten går i undervattensläge.
Ja visst, det där två där.
Just. Och sist och slutligen, allra längst i akter finns de två akterliga torpedrörerna.
Ja.
Trean och fyran.
Ja visst, och här är alla då de här apparaterna.
Ja, alltså
det tjänande av dessa dessa rör.
Detsamma, vi såg i fören,
ja,
torpedtelegrafen.
Ja.
Djupmätaren och så vidare.
Ja, reservroder.
Ja, reservroder också.
Ja.
Jaha.
Och här har vi då en... Här har vi då en, nu en... Ett litet rum som också är viktigt. Fast vi är också på en ubåt.
Aha, ja. Det är nog ett rum för enslighet som behövs överallt.
Ja,
men det är lite annat här, för att när ubåten är i undervattensläge så torde det inte gå med ett enkelt handgrepp, drag och släpp.
Nej, nu behövs det extra apparater för det också.
Ja, men nu har vi alltså sett ubåten från 40 akter och till och med fått veta dess allra intimaste anordningar. Vi kan därför sluta. Nu följer det mest spännande momentet i vårt besök på Vetekinne. Ubåten ska dyka. Och vi har åter tagit plats i centralen för att följa med hur det går till. Nu kom order till dykpositionerna. Och samtidigt ser jag hur två matroser som sitter vid dispakar som reglerar luckorna till ballasttankarna vrider på rattarna för att öppna de nedre luckorna till ballasttankarna. Samtidigt tänds det lampor på en liten kontrolltavla. För varje gång en lampa tänds så får befälhavaren veta att de olika detaljerna av fartyget är klara för dykning. Nu just hörde vi meddelandet till befälhavaren att ubåten är klar för dykning och att luckorna till ballasttankarna är öppnade. Nu följer täthetsprovet. Det vill säga ventilatorerna driver ut luft ur ubåten varigenom det uppstår ett undertryck. Det avläser man på barometern som sjunker från 75 småningom, från 750 småningom till 745, 740, 730. Det underligt, det susar för öronen och det trycker mot trumhinnorna och rösten så förefaller annorlunda. Alltså enda målet med det här täthetsprovet är det att om båten inte är absolut tät så leker det luft in i båten och då hålls inte barometervisan på sin plats utan stiger långsamt. Nu meddelar just officeren åt befälhavaren att täthetsprovet har utfallit fel. Barometervisan hålls på sin plats. Båten är tät. Och därmed är den också klar till dykning. Alarmklockan ringer. Ögonblicket inne. Jag ser ingenjören tända alarmlamporna och vrider på en spak. Det betyder att vattnet rusar in i ballasttankarna och vattnet ut. Samtidigt ser jag djuprodersvisan stiga. Eller djuphetsvisa stiga fyra, fyra 25, fyra 50, fyra 75, fem, fem 25, fem och en halv. Och samtidigt, ja, vi dyker långsamt med fören förut ner i vattnet. Samtidigt sitter två av underbefälet med blickarna spänt riktade mot djuprodaren och reglerar jämvikten. Nu dyker fören ner under vattnet och nu rusar vi upp i tornet för att genom tornluckorna se hur vattnet sköljer över ubåten. Nu slår vågorna över tornluckorna. Nu ser jag bara grönt. Vi är under vatten. Och nu gäller det att fortsätta tillbaka ner till centralen för att få visare och mätare följa med dykningens förlopp. Djupetsvisan visar nu 10, 10.30, 10, 10.75. Nu stannar den. Djuprodrarna visare rör sig långsamt, långsamt, 15, 0. Djupetsvisan rör sig lite. Det är alldeles tyst, underligt tyst. Första officeren står vid periskopet och tittar i det. Jag undrar vad han ser.
Ja, vi ser Helsingfors fyrköp här utanför. Jaha. Till höger.
Ser man någonting annat?
Ja, ingenting annat.
Får det kasta en blick?
Jag ska känna ledes klart.
Får det kasta en blick i det? Det är ganska underligt att tänka sig att vi är här 10 meter under vattenytan, men genom periskopet i alla fall kan se vad som händer uppe på havets yta. Nu kom order att vi ska stiga. Ännu kan man inte avläsa något resultat på djuphetsvisan, men nu börjar den långsamt stiga. 9,5, 9,25. Och samtidigt ändrar båten jämvikt. Aktan sjunker ner. Och nu, det här susande ljudet som vi hör, det betyder att luften strömmar tillbaka in i tankarna och vattnet ut. Vi stiger snabbt nu. 8,5, 7, 7,5. Om några ögonblick är vi tillbaka uppe på vattenytan. Nu slocknar kontrolllamporna och visaren återgår till sitt normala läge. Ännu räcker det några ögonblick till dess luften har strömmat ut. Men då kan man också öppna tornluckorna och andas frisk havsluft. Nu är luften ute ur tankarna och dykningsmanövern är utförd. Medan vi har vandrat omkring i ubåtens innandömen har vetehinnen kommit ut till lärans grund och kastat ankar för att utföra en dykningsmanöver. Allt görs nu klart här. Manskapet springer av och an på däcket, stänger luckor, kontrollerar att alla lås ordentligt fastskruvade, att allt är surrat. Här uppe från kommandobryggan för man bort allt onödigt lösare, livbojar, signalflaggor, signalvisare, diverse linor, kikare, kartbord, sjökort och annat som förekommer. Det får inte finnas någonting på däck naturligtvis när ubåten är undervattensläge. Efter ett par minuter ska vi gå ner och därför är det också bäst att vi skyndar oss in i tornet och därifrån vidare till centralen för att följa med dykningens förlopp. Nu smälls tornluckan fast.